Hej, jag heter Patrik Engelau och jag är ansvarig för debattsajten detgodasamhället.com som har underrubriken här skapas samtidens självförståelse. Lite kaxigt, men så är det. Ni får ursäkta, jag har en förskräcklig förkylning så jag kanske kommer att hosta lite, men snälla, ha överseende med det. Idag ska vi prata om hur vi ska förstå Sverige, hur vi ska förstå oss själva, hur vi ska förstå det svenska tänkandet. Och till den ändan så har vi bjudit in Johan Hakelius.
Hej.
Johan, hej. Du är skribent, författare, du är chefredaktör på Fokus och du är krönikör i Expressen. Och du har skrivit ett stort antal böcker om andra länder.
Ja,
och studerat andra kulturer. Så du kan se på Sverige med, vad ska vi säga, den säkerhet som det innebär att kunna leva ut ur en annan kultur. Säg någonting om det.
Nej, men jag, det jag har gjort är ju att jag har skrivit en hel del om England. Och det har ju lett till att jag har fått sänka mig ner i den engelska kulturen ganska djupt. Och då ser man ju ganska snart kontraster mot det som man själv är van vid som svensk. Vad skiljer det sig åt? Och det är ett intressant sätt att analysera sin egen kultur. Jag har bott i USA lite grann också, så jag har lite grann av den kulturen i mig också. Det svåra är ju alltid annars att man står för nära sin egen kultur. Och det är det som gör att det blir svårt att se vad som är vad som skiljer den från vad som gör den specifik eller speciell. Men det tycker jag väl kanske att det har hjälpt mig den här engelska. Och det intressanta med just i det avseendet med Sverige är ju att jag tror att svenskar gemen, i varje fall sedan andra världskriget eller kanske till och med så specifikt som från Stalingrad, slaget vid Stalingrad, betraktar sig som anglosaxiska, ett anglosaxiskt folk. Vi har ett andra språk i engelska. Ser vi på utländska filmer om engelskspråkiga, läser vi på ett annat språk så är det engelska. Vi gillar engelsk humor och så vidare och så vidare. Men faktum är ju rent historiskt att vi är ju tyskar. Och det där är en sån där sak som...
Du menar kulturellt?
Kulturellt och historiskt, inte minst. Alltså geografiskt egentligen, om vi ska vara ärliga. Alltså vi är ju ett insjöfolk, eller innanhavsfolk. Mm. Och det innanhavet har dominerats väldigt länge av tyskspråkiga kulturen. Mm. Och vi har ju bara glömt det, va? Därför att vi tappade det där lite grann efter andra världskriget av lättförklarliga skäl. Och det är inte så mycket att säga om det, men problemet uppstår när man tror att man är någonting och i själva verket är någonting annat. Alltså svenskarna tror att de är anglosaxer, men de är tyskar.
Hur är en anglosaxare då? Ta ett exempel på hur en anglosaxare är och jämför med svensken.
Ja, men det finns en... jag jobbar ju mycket med språk och där är det väldigt tydligt. Det engelska... Om man skriver den typen av texter som jag skriver, som är krönikor, opinion... I det engelska språket, på olika sätt i Storbritannien och USA, men i båda länderna, så finns det en lätthet i den här typen av skriverier. Och det beror lite grann på att både kulturen och språket i sig lätt lånar sig till det. Men svenska är ju en variant av tyska. Och tyska vet vi alla, även om vi inte är jättebra på det, så vet vi att det inte är det lättaste av språk. Va? Det kanske inte är det vi förknippar med det spirituella och humoristiska i första hand. Och det där märks till exempel. Det är en sån skillnad. Sen finns det ju såna här enkla skillnader som att svenskar, precis som tyskar, älskar ju skogen. Va? Älskar ju att gå ut i skogen, i naturen, gärna vildmarken. Mm. Och det finns de i den anglosaxiska kulturen som gör det. Skottar till exempel. Men skottar är ju vilddjur jämfört med engelsmän. Va? Så att det är liksom en helt annan typ av kultur.
Okej. Okay. Men... Det innebär att svensken får en självaktig eller felaktig självförståelse när det kommer. Hur ser man några effekter utav det där när vi tittar ut över det svenska kulturlandskapet? Här kommer en gök. Han visar sig vara östtysk egentligen, men han tror att han är amerikan. Mm. Det är som alla sagt att Sverige är som ett amerikaniserat Östtyskland.
Ja, men det får effekter. Om vi ska försöka tala lite grann om det här som frågor som är aktuella i Sverige idag som kanske har någon slags politisk relevans och sådär, så finns det ju vissa frågor som är väldigt aktuella där det får väldigt tydliga effekter. jag tänker då på migrationen och integration och sånt här. Alltså svenskar uppfattar sig gärna som väldigt öppna och välkomnande och jag menar, i grund och botten ett lätt samhälle att komma in i. Och det är ju helt fel. Det är sant och så mått då att svenskar i gemen fortfarande har en internationellt sett ganska generös inställning.
Vi ställa,
ja. En generös inställning till invandring, migration, flyktingar och så vidare. Men vi är väldigt dåliga på att släppa in folk i vårt samhälle. Mm. Väldigt mycket i den svenska kulturen är outtalat. Det går inte att läsa sig till många saker i svensk kultur, utan man måste få det liksom traderat, om inte genom generationer så åtminstone genom att leva här väldigt länge. Och därför är det ett väldigt svårt land att komma till om man kommer från en annan kulturkrets.
Ja, jag behöver bara tänka på mig själv. Hur många människor har kommit in i mitt liv under de senaste 20 åren? Det är inte många det.
Nej.
Utan man lever ju med folk som man lärde känna i skolan, i lumpen och så vidare och så vidare.
Ja, och det finns också en ganska låg tolerans för avvikande. Även om det avvikande inte på något sätt är störande egentligen. Eller på något sätt upprörande. Så svenskar i gemen känner sig mer tillfreds med att de känner igen allting omkring sig. Och det där tror jag spelar en roll för att vi är dåliga på att integrera människor från andra kulturer i Sverige. Alltså det typiska exemplet, titta på de grupper som faktiskt har integrerats väldigt väl i Sverige. Och det är ju flera stycken. Men vi kan ta den finska gruppen som är ett ganska bra exempel. Dels för att den var så pass stor och dels för att den, även om den var nära ifrån, ändå den talade ett annat språk och så vidare. Vi talar gärna om att vi liksom integrerade de finländare som kom till Sverige. Men det vi egentligen gjorde var ingenting. Om man tittar på vad som hände under den här perioden när den finska arbetskraftsinvandringen kom till Sverige och sen hur den så att säga försvenskades. Det som skedde var en assimileringsprocess. Alltså de här finska invandrarna blev svenskar på en eller två generationer i stort sett.
Sen är det ju att de var ju östsvenskar tidigare.
Ja, absolut. Ja, men så
de
var
de hade startat
ganska. Ja, och många av dem talade ju svenska, ja. Åtminstone som andra språk. Så att det är klart att det fanns en sån enkelhet. Va? Men vi har alltid använt oss av assimilation. Svensken gillar assimilation. Svensken vill att de som kommer hit anpassar sig efter den svenska kultur som de känner sig bekväma i från början. Och precis så har vi gjort med finnarna, men vi har inte pratat om det. Vi har låtsats som det inte finns.
Vet du vad jag tror? Alltså, jag har ju också bott utomlands i Afrika, USA och Latinamerika, alla möjliga ställen.
Mm.
Och vad som har slagit mig, det är det att svensken, om vi tar ut svensken som upplevde 1950-talet och 1960-talet, när Sverige verkligen var ett enastående homogent land. Vi var ett homogent land. Man kan gilla det, man kan ogilla det. Vi var det. Alla såg ungefär likadana ut. Alla hade ungefär samma värderingar. Och eftersom, och det spelade ingen roll om du var rik, så var det fortfarande fattigdomens värderingar som du skulle följa. Du skulle spara på gamla snörstumpar även om du var rik och så vidare. Du fick inte pråla, utan du skulle hålla det på mattan. Jantelagen gäller, ingen ska få stiga ovanför alla andra, då drar vi ner. Men ingen ska heller få falla ner, då hjälper vi upp dem. Så alla ska, så här. Och alla tyckte det var kanonbra. Lite tråkigt, men vi tyckte det var kanonbra. Men ett sånt folk som bara har träffat såna som är likadana som de själva kan inte tänka sig att det finns några andra.
Nej.
Jag upplevde det där när jag bodde i Afrika, att det kom dit svenskar, precis som jag när jag kom dit först. Man föreställde sig att de här afrikanerna som man kom i kontakt med, att de var ju visserligen förtryckta då utav Europa, utav Portugal, utav drottning Victoria av England och allt sånt där. Och de hade fått en taskig utbildning och bla bla bla. Men det var ju lätt att rätta till, för att om du skrapar lite på dem så skulle den sanna svensken komma ut.
Mm.
Och just den där föreställningen som jag kände hos mig själv och som jag sedermera upptäckte hos så många andra människor. Att vi tror att hos var och en så finns det en liten svensk som kommer ut.
Mm.
Vi förstår inte kraften av vad olika kulturer representerar.
Nej, framförallt så förstår vi inte. Alltså i den svenska kulturen finns det ju drag, väldigt starka drag av rationalitet och pragmatism. Och det finns mycket bra sidor av det naturligtvis. Det är att föredra ofta när man ska lösa praktiska problem. Mm. Även stora sådana politiska problem. Så är ofta pragmatism och rationalitet bra hjälpmedel för att göra det. Men problemet med det lite grann är just det här som du säger. Att man förstår inte det som, inte nödvändigtvis är irrationellt, men det är arrationellt. Det står liksom utanför den här sfären. Det är någonting annat. Kulturer hör ju dit. Alltså kulturer sätter ramar kring rationaliteten. De ramarna kan se olika ut. Och det, du har ju rätt i det här, att det är väldigt svårt för svenskar att förstå att de där ramarna kan se olika ut. Lars Trädgård har ju varit där och skrapat en del när han pratar om svensken och moderniteten och sådär. Att i Sverige förknippar vi gärna svenska lösningar med modernitet. Och modernitet är så att säga inte kulturbundet, tycker vi, utan det är en rationell sak. Gör man rätt så gör man förr eller senare som svenskarna gör. Lite grann så är det. Och det är också därför vi även på senare tid blir så otroligt stolta när vi gör någonting som i andra länder beskrivs som rationellt och klokt. Som, jag menar, det senaste stora politiska exemplet var väl när man kom överens över partigränsen om pensionssystemet. Jag vet inte hur många svenska politiker från helt olika läger jag har hört stått att tala nästan med darr på stämman om hur folk i andra länder har sagt att Sverige är ett föredöme. Därför att jag tror att det är precis det här som du är inne på. Det stämmer överens med den svenska självbilden om att inuti varje människa, oavsett var på jorden där människan bor, bor egentligen en liten svensk som vill ut. Och jag tror inte att det är sant.
Klart inte sant. Nej, det är inte ens sant. Men vi tror det. Och det är därför som, inbillar jag mig, som vi har så svårt att förstå såna där saker som till exempel att det finns en muslimsk kvinna som gillar sin burka.
Ja. Nej, så är det ju. Men där får man ju andra... En annan komplexitet också, för att om vi talar om ett sånt exempel, just en muslimsk kvinna i burka, så spelar det också ganska stor roll var hon finns. Alltså en muslimsk kvinna i burka betyder någonting i Kabul, eller utanför Kabul kanske man ska säga snarare, och någonting helt annat i Fittja. Man måste ju se den här typen av företeelser, kulturella företeelser, i sin omgivning. Och jag tror att svenskar har väl haft... har inte haft så jättesvårt att acceptera exotism, om vi säger så. Alltså när man har varit ute och rest och stött på den här typen av saker i andra länder, så har inte det, tror jag, varit något särskilt stort problem för svenskar. Men problemet uppstår när det kommer till Sverige och när man har den här enhetskulturen, då blir det ett problem. Därför att svensken upplever allt som avviker som en potentiell konflikt. Ibland är det, ibland är det inte det. Men svensken upplever alltid sånt som avviker som en potentiell konflikt.
Det är just den där oerhört homogena kulturen som vi har haft. Jag vet inte när det började, men jag tror ju att det har månghundraåriga rötter i svensk historia.
Absolut.
Och det har jag egentligen aldrig, åtminstone inte efter 1600-talet, varit så starka klassskillnader i just den där europeiska bemärkelsen, där adeln klädde ut sig och var arrogant och nedlåtande och så vidare och så vidare. Och vi har ju inte haft någon livegenskap som till och med ett land som Danmark har haft. Mm. Så de har haft mycket större sociala klyftor. Det har inte vi haft. Vi har haft liksom en stolthet i den stramhet och den närhet trots allt som har funnits mellan överheten och folket. Ta den karolinska armén till exempel. Karl XII och Karl XI, de var ju strama, ordentliga personer, lite stränga. De togs inga förmåner på andras bekostnad och så vidare, utan de var ute och fick stövlarna blöta som de vanliga soldaterna. Det är kanske något i någon onödig romantisering, men i alla fall, det där lite socialdemokratiska idealet, det kan vi ju känna igen från tidigare skeden i svensk historia. Och så kommer vi hit och så lever vi med den mentaliteten, och så plötsligt så får vi kontakt med andra kulturer som inte alls har sådana föreställningar. Som inte alls har föreställningen att, bara för att ta ett exempel som kanske är dumt, men just den här tanken att vi har alla en skyldighet att dra ett strå till den gemensamma stacken. Bara föreställningen om en gemensam stack.
Mm. Men den finns ju, alltså den finns ju så vitt jag vet i alla kulturer, men frågan är ju vad det gemensamma är. Hur stort är det gemensamma? Och jag tror att det där ligger lite grann, det är som du säger, det är väldigt svårt att skilja fakta från myt i den här beskrivningen av vad svensken är. Jag är alltid osäker på hur mycket av det här som är ett arv av att Gustav Vasa var fantastiskt effektiv i att skapa nationalstat och vad som faktiskt är på riktigt och går mycket längre tillbaka. Men jag tror att man, oavsett den biten, så är det ju så att Sverige har varit en stam som har varit väldigt stor. Den meningen att det har funnits ett vi som har varit större än familjen, större än byn, större än och så vidare. Mm. Och jag tror att det är den typen av problematik som uppstår. Och inte minst då när det kommer människor som skälet att de kommer är att de kommer från områden i världen där till exempel staterna har fallit ihop. Mm. Där det inte finns, där det större gemensamma vit har kollapsat. Det finns inte.
Eller aldrig funnits.
Och det som då är så att säga, det gemensamma vi, det kanske är en släkt, eller kanske en etnisk tillhörighet, det kanske är en religiös tillhörighet. Men det är i alla fall ett mindre vi. Och då får man ju den här typen av problem. Därför att vårt system bygger på egentligen att det finns ett nationellt vi. Och när det inte riktigt finns, då får man problem med det.
Alltså, om vi ser på det här, återigen, jag tjatar om det här, den svenska homogeniteten, det där svenska samhället, där ingen ska få avvika. Och det är inte bara det att de inte ska ha rätten, oförskämdheten att bli rika.
Nej.
Ej heller ska de vara så slappa som går att bli fattiga. Nej. Då får vi läppa på det tillsammans. Så här, va? Och det där gör ju att det finns en ganska hård, vad ska vi säga, disciplinering inom gruppen.
Mm.
Man får inte avvika.
Mm.
Vad är du för en? Du ser annorlunda ut.
Mm.
Här gör vi allting tillsammans.
Mm.
Och i det perspektivet så undrar jag om det här med politisk korrekthet som vi pratar så mycket om idag. Om det inte egentligen är precis samma sak.
No.
Man får inte avvika. Det finns ett etablerat tänkande och det tänkandet gäller och avviker du från det, så avviker du från gruppen och då har gruppen rätt att peka finger och kalla dig för vad som helst, nazist eller något.
Om man är i en kultur som är så präglad av någon tro på rationalitet som är i Sverige, då blir det faktum att man är oense om någonting ett misslyckande. Mm. För att man tänker så här att det måste finnas ett svar, ett rationellt svar på alla frågor. Mm. Och när man då har nått det svaret, då borde alla vara ense. Och i förlängningen blir det så att om man då är oense, då känner man ett obehag som svensk. Därför att på något sätt har man inte hittat den här rationella lösningen som man ville ha. Och det är det som går igen i det här som, det är det som jag tror har plockats upp nu i den senaste vändan, just den här typen av ja, det som kallas för åsiktskorridor och så vidare.
Mm.
Politisk korrekthet som det har hetat dessförinnan. Alltså, önskan om en strömlinjeformad offentlighet där det är viktigt att det inte sägs för mycket och inte fel saker och sådär. Det där är ju en väldigt stor skillnad. Det är intressant att det här är en amerikansk företeelse från början i den moderna varianten som har kommit till Sverige. Den har också fått fäste och
slagit. Du menar PK
ja,
hela ideologin? Den
här, ja. Ja, hela den ideologin som ligger bakom som har mycket att göra med minoritetsrättigheter, med feminism och så vidare. Den har ju slagit rot även i England, då, som den kultur jag kan bäst förutom den svenska. Men samtidigt, så, och där kan det ju vara på universiteten i Storbritannien, kan det vara fruktansvärt beklämmande på vissa ställen idag, där man verkligen undertrycker alla möjliga typer av opinionsyttringar. Men i den offentliga debatten i Storbritannien så är det ju fortfarande ganska högt i tak som det alltid har varit. Så är det ju inte riktigt i Sverige. Här är det lite grann så att det här slår igenom rakt över och då är vi tillbaka i den här homogeniteten. Men offentligheten i Sverige handlar ju ganska mycket om att hålla ordning, att det inte ska komma någonting som sticker utanför kanterna, för att det skapar ett obehag i Sverige. Och jag tror att det är där man kan säga, om man tittar på journalister som ändå på något sätt håller ordning så att säga, offentligheten i stor utsträckning. Det är där man kan se att svenska journalister till exempel, de är inte de här rebellerna eller de modiga, modiga tvärviggarna som de gärna ser sig själva som, utan de har snarare gått in i den klassiska svenska rollen av prästen. Prästen som predikar för folket, är skeptisk till folkets egna synpunkter på det ena och det andra och gärna talar om vad som händer, om hur illa det går om man gör fel. Det viktiga är så att säga att stanna i församlingen.
Det är kul att säga det, för att jag tänkte själv på Gustav Vasa som du nämnde tidigare. Ja. Han var ju den första riktigt centralistiska kungen i svensk historia. Ja. Här är Gustav Vasa och här är kyrkan. Och kyrkan, den står under påvens kontroll, det vill säga prästerna är anställda av påven. Mm. Det gillar inte Gustav Vasa.
Nej.
Så han tog över det där och då fick han plötsligt ett gäng prästerskap. Som var de som varje dag talade till folket.
Mm.
Det var ju som tv.
Mm.
Och att ha kontroll över tv på den tiden, det var ett enormt, en enorm fördel för Gustav Vasa.
Ja.
Nu måste vi börja kriga mot dansken, sa prästen. Och därför ska vi betala lite mer skatt till kungen och det är nödvändigt. Ja, salmungen, då måste vi det. Så det där draget, det har vi ju liksom ärvt sedan seklerna. Och det har ju varit oförändrat i Sverige. Vi har ju inte haft egentligen någon påtaglig, vad ska vi säga, självständigt liberal. Ja, det har vi kanske lite haft, men inte på samma sätt som i andra länder.
Vi har haft det här med kyrkan och staten är intressant, för det vi verkligen har saknat är ju i olika maktpoler i samhället. Alltså det, från Gustav Vasa framåt så finns det nästan bara en maktpol egentligen. Va? Sen så är det förenklat, för sen har man ju striden mellan adel och kung, och sen har man demokratins genombrott och arbetarrörelsen och allt det där. Va? Men det finns ingen maktdelningstradition i Sverige egentligen. Och det finns på väldigt många andra håll, även i andra protestantiska länder. Det sägs ibland om Storbritannien eller om England framförallt, och det skulle jag väl säga kanske är hårdare lite grann, men det ligger någonting i det. Det sägs ibland att England egentligen är ett katolskt land precis under ytan. Att det Henrik den VIII gjorde hade ganska lite att göra med statsbyggnad och övertygelser av annat slag, och hade mer att göra med hans vilja att gifta sig hit och dit och sådana saker. Va? Och att det på något sätt i den brittiska, den engelska kulturen finns en maktdelning. Och det finns det ju, ser vi tydligt inom politiken. Och det där saknar vi lite grann. Och det är också en sån där sak som gör att vi tycker att när det inte är enhetligt så har vi ett problem. I länder där man har en etablerad idé om maktdelning, en etablerad idé om att det finns olika maktsfärer som dessutom är legitima. Att det är inte så att man håller på en och den andra måste bort.
Nej.
Utan man tänker att så här fungerar livet. Då blir det mycket enklare att acceptera olika ståndpunkter och olika typer av beteenden och utseenden och allt möjligt vad det kan vara.
Den här skambeläggningen av avvikare, det här att du var inne på det, att vi har en homogen kultur och vi ska tycka likadant som alla andra och det är skämmigt att ha en annan uppfattning. Hur yttrar sig det där?
Det yttrar sig på det sättet att svenskar blir lätt ordningsmän. Det är väldigt viktigt att hålla ordning på torpet, så att säga, att ingen sticker iväg. Och därför är den här rollen som ordningsman väldigt viktig och ganska högt skattad och uppskattad i Sverige. Det finns ju det som vi var inne på lite tidigare i journalistiken, där journalisterna blir som präster så att säga, som ska hålla ordning på församlingen. Men det finns även på andra sätt. Jag brukar säga till exempel att det finns nog ingenting som Sverige producerar, med möjligt undantag för Volvobilar, med fler av än rättshaverister. Det är liksom en riktigt svensk produkt. Och varför blir det så? Jo, därför att om man har en avvikande uppfattning om något som är samhället, som är i något känsligt ämne, det kan vara migration, det kan vara något helt annat också, och så säger man det, då är den svenska reaktionen oftast, om man inte vill höra det, att man låtsas som ingenting. Det är som en av mina kompisar Thomas Skruv brukar säga, det är som att ropa ner en säck potatis. Liksom, det bara försvinner. Va? Och då tänker kanske de som är lite envetna, ja, men de kanske inte hör vad jag sa, jag säger det en gång till.
Mm.
Och säger man det två gånger, då börjar svenskar titta lite grann på varandra, lite menande, och säga vad jobbiga ni är.
Mm.
Och sen säger man det en gång till, en tredje gång.
Det är slut.
Då börjar folk säga, han är rättshaverist.
Men du, vilka, de här ordningsmännen, det där känner jag ju igen, det känner väl alla igen. Och vilka är det som är ordningsmän då? Ja, dels har vi då politiker som talar om hur man ska tänka. Mm. Och vi har media och journalister som understryker det korrekta tänkandet.
Men det är mycket bredare.
Det är folk som man träffar på middag.
Ja, alltså det här är en svensk paradgren. Det här är någonting som alla svenskar har examen i. Ja. Att vara ordningsman. Ja. Jag märker ju, till exempel när jag möter läsare. Man skulle kunna tänka sig att det här är någonting som mest äldre personer eller personer i någon slags maktställning ägnar sig åt. Så är det inte alls. Nej. Jag märker ju när jag möter läsare som är unga, som är den här generationen som kommer nu, som är säg mellan 20 och 30. Mm. Där är det massor av ordningsmän, för att inte säga kommissarier. Uh-huh. Deras huvuduppgift verkar det vara i livet. Det är att lusläsa det andra skriver eller säger, och sen skriva brev eller twittra eller vad det nu är, och tala om varför det och det inte skulle ha sagts på det sättet, eller möjligtvis inte sagts alls. Och det är en sån här typisk ordningsmannafunktion.
Ja, det där är intressant, för det där har jag stött på också. Alltså den yngre generationen, de som är mellan 20 och 30, de tar mig i örat ständigt för mina felaktiga åsikter.
Ja, men så är det. Och det alltså ibland har de ju rätt, det är ju inte det. Det är klart att det kan vara så. Men poängen är mentaliteten. Den här nästan maniska idén om att allting måste sägas rätt och vara rätt, och allting måste städas upp. Mm. Och så fort det inte är städat så måste man prata med den som har skräpat ner. Det här är ju motsvarigheten. Det är ungefär som de här ordningsmännen i ens bostadsrättsförening som alltid klagar om man någon gång har glömt en soppåse utanför dörren eller något sånt där. Mm. Och det är klart att de har rätt i sak, men det är ju en mentalitetsfråga, en attitydfråga.
Samtidigt, om vi nu ska försvara det där, jag vet ju själv hur jag retar mig på folk som cyklar på trottoarerna.
Ja, jag med.
När jag går på trottoarerna.
Ja, visst.
Därför att jag blev nermejad en gång, det var inget kul.
Nej.
Så då blir jag ordningsman.
Ja.
Och observera hur vi, genom att alla svenskar var ordningsmän, faktiskt var ett produktivt, duktigt, kompetent folk. Ja. Vi tvingade alla människor att jobba när de kunde. Och låtsas inte att du är sjuk när du egentligen bara ska ut och jaga älg.
Men det är ju alldeles rätt. Men problemet tror jag är det här egentligen. Att det är ju inte det att man inte behöver uppfostra människor. Det är klart man behöver uppfostra människor. Och särskilt barn. Mm. Men det märkliga med i Sverige som det är nu, det är ju att nu uppfostras vuxna människor för vad de tycker och tänker. Mm. Men vi uppfostrar inte till exempel barnen i skolan. Det är en väldigt konstig ordning. Jag tycker det borde vara tvärtom.
Ja,
det handlar inte alls om det. Klart, vi behöver ju ordningsmän. Det finns mycket bra saker med att folk... Alltså, så här är det. Ju fler av den här typen av artighetsregler som människor följer, som till exempel att inte cykla på trottoaren, desto färre lagar och poliser behöver man. Mm. Det är jättebra. Mm. Så och ju mindre sådana spärrar man har själv, desto mer av yttre tvång behövs. Så att det är jättebra om folk är ordningsamma. Men det är en annan sak att tala om för folk att de inte får prata och säga eller diskutera saker.
Kan vi gå tillbaka till en grej? Du har plockat fram en väldigt intressant bild över det här som du inledningsvis pratade om.
Ja, just det.
Har du lust att berätta lite om den? För jag tycker den är så illustrativ över hur Sverige avviker ifrån värderingar i andra länder.
Det här är en ganska intressant bild, för att den görs av den här gruppen som heter World Value Surveys. Och det de gör är att de gör värderingsmätningar i många länder runt om i världen, och sen försöker de skapa någon slags klarhet i hur de här länderna fungerar. Och det här är ett ganska enkelt sätt att göra det på i den här diagrammet som vi visar här. Men ganska smart. Det är två axlar egentligen som de prickar in här för de här olika länderna. Det ena är då den nedre axeln.
Den vågrätta.
Den handlar om i vilken grad det finns ett drag av att man ska ha självförverkligande i den här kulturen. Hur viktigt är självförverkligande? Och alternativet till det då kallar de överlevande instinkt. Alltså att man, hur mycket är det snarare att man lever för gruppen? Hur mycket är det att man tänker på kollektivet och så vidare? Va? Så det man kan säga en individualismmätare. Den lodrätta axeln då mäter då istället det man kan kalla för, lite enkelt skulle kunna kalla skalan som handlar om från värdekonservatism till, till kulturradikalitet om man nu vill. Alltså traditionella värden ligger längst ner och längst upp ligger det de kallar för sekulära rationella värden. Alltså det är när man, ett samhälle som är avreligiositerat och som tror mycket på vetenskap och så vidare hamnar högt där. Och det intressanta med den här tabellen eller den här grafen när man lägger in de olika länderna är ju att Sverige verkligen sticker ut. Alltså Sverige ligger väldigt högt upp i högra hörnet.
Högst upp, långt förbi alla andra.
Ja, alltså den enda som slår, som kommer i närheten av Sverige när det gäller med det här sekulära rationella världen, det är Japan och på sin tid Östtyskland, om man har den här lite äldre bilden där Östtyskland fortfarande finns med. Och ingen slår Sverige när det gäller det här med att självuttryck, att utveckla sig själv så att säga. Och det här är ganska intressant, för det här visar, vi tänker ofta på svensken som kollektivistisk, och det är nog svensken i en mening, men det är inte motsats till den här självförverkligande idén, alltså det individualistiska, att inte behöva vara, inte vilja vara beroende av någon. Det har ju skrivits ganska mycket om det här på svenska också, om hur välfärdsstaten till exempel är ett sätt för svensken att frigöra sig från kollektivt beroende. Därför att välfärdsstaten är en anonym leverantör. Man slipper vara beroende av människor som man måste känna tacksamhet mot och så vidare. Och det är en del av det här, tror jag, med självförverkligande skalan. Men det intressanta med det här är ju just hur extremt Sverige är i förhållande till många andra länder. Vi ligger i gruppen som är det protestantiska Europa, för man delar upp de här länderna då i olika grupper som beror på geografi och religion. Men det protestantiska Europa, även där sticker vi ut långt ut.
Alltså man ska ju alltid vara skeptisk mot sådana här undersökningar, och man vet inte riktigt om det är sant och bla bla bla, alltihopa det där, va? Men man kan inte låta bli att göra ett antal observationer. Till exempel om vi ser vilka invandringsvågor som vi har haft till Sverige sedan andra världskriget, ja, det är då närliggande länder eller länder med närliggande kulturer. Mm. Till och med Grekland är nära enligt den här kulturkartan. Och det är Finland och det är ett antal sådana där länder. Mm. Men nu, de personer som kommer nu, de ligger ju på den extremt annorlunda delen utav kartan.
Ja, man tittar här ner till exempel längst ner i det nedre vänstra hörnet, alltså det som är den diametrala motsatsen till Sverige, ligger till exempel Marocko. Nu har vi här talat om de här marockanska gatubarnen och så vidare. Alltså överhuvudtaget är det så att det protestantiska Europa ligger högst upp till höger på den här kartan. Det är Afrika som det står här i de nyare bilderna som inte har Östtyskland med men som är mer uppdaterade, så tror jag det står Afrika islamska världen, ligger längst ner i vänstra hörnet. Och det här är ju någonting som jag tror att man måste ju erkänna att det här problemet finns. Om man vill nödvändigtvis hävda att kultur inte spelar någon roll, så tror jag helt enkelt att man har fel. Och jag tror att det här är en tankehjälp om man vill förstå problemen som kan uppstå när vi får den här typen av stora migrantströmmar.
Vi har en sista fråga till dig. Mm. Går det överhuvudtaget att tänka sig att multikulti idealet om samverkande, samlevande och fredliga kulturer ska kunna förverkligas?
Det beror alldeles på vad man menar. Därför att, alltså det ena svaret på frågan, om man nu tänker på den här mer naiva multikulti idén om att alla ska ha sina egna kulturer och vi ändå ska leva tillsammans i frid, det tror jag inte på. Inga naiva idéer är bra. Men man kan också säga så här. Ja, det finns inget alternativ till en värld där vi alla måste leva i närheten av varandra. Det här är en värld som är mycket mer rörlig. Det här är en värld där kristna och muslimer kommer att behöva samexistera, ofta på samma geografiska plätt. Det här är en värld där människor från helt olika kulturella bakgrunder, de som kommer från den övre högra hörnan här i diagrammet och de som kommer från den nedre vänstra, måste kunna existera med varandra. För det finns inget alternativ. Världen är så sammansvetsad idag. Och då är i sådana fall frågan istället, hur gör man det bäst? Och det är den frågan jag tycker är intressant. Och då är det så att jag tycker att allt vi ser tyder på att det finns inget annat bättre sätt att klara den här utmaningen på än att vakta, bevaka och slåss för de värden som i grund och botten har sina rötter i en västerländsk kultur. Alltså frihet, öppenhet, under ansvar, rättsstat, tolerans och så vidare. Och då menar jag verkligen det åt alla håll. Då kan man inte till exempel tänka sig en islamsk stat. Det går inte att samexistera. Man kan inte vara kristen i en islamsk stat. Om man inte får starta kyrka, om man inte får, så det fungerar inte. Utan det som är svaret på hur den här världen måste se ut, det är att vi måste lära av det bästa system som har skapats på jorden hittills. Och det är det västländska. Det är inte felfritt, men det är bäst.
Johan, det var en jätteintressant diskussion.
Tack
för att du kom.
Tack.